Då är det dags för ännu en gång en podd, en cast med Leo och...
Alltså nu är det inte... Alltså, men alltså den här... Det påtvingande... Välkommen Leo, säg det.
Välkommen Johan ska jag säga.
Ja, men, ja precis, säg det. Nej, välkommen till tittarna.
Ja. Välkomna till veckans, eller ja, det här avsnittet utav...
Vilket avsnitt är det nu?
Ja, sex tror jag. Av Johan och Leos podcast.
Det kan eventuellt ha varit en ny vignett vi hörde nu.
Kan ha varit, men det beror ju väldigt mycket på. I inspelande stund vet jag alltså inte om vilken vignett det kommer vara, vilket är fruktansvärt spännande.
Det är spännande.
Och vi sitter nu på, eftersom att det här är ju den speciella sommarpodden, så sitter vi då inte som vanligt i vår studio inne i vardagsrummet, utan vi sitter nu i studion på balkongen.
För andra gången i rad. Ska vi, det glömde vi nog göra i förra podcasten, för det var så lång tid som hade förlöpt.
Ja, precis.
Men ska vi återigen börja? Ska vi prata om det förra?
Det är ju också i inspelande stund, så den är inte heller publicerad.
Nej, precis det sa jag för 10 sekunder.
Ja.
Men vad finns det att säga där? Vi hamnade mycket i en genusdiskussion, ja, som du har kritiserat mig för.
Ja, jag tyckte att det blev sådär... Det är inte att det är fel att diskutera genus, men det känns lite som att när vi gör det i podcasten, så känns det som att vi försöker briljera med vår intelligens. Men
grejen är såhär, jag tycker också att jag vill ogärna komma in i den diskussionen.
Men du kan inte använda ett
tönt akademiskt uttryck. Mm. För just av den anledningen att det ska låta så här politiskt korrekt, och att jag ska, som du sa häromdagen, att du sa att jag gör det bara för att folk ska se att jag är en medveten människa. Vilket det ju såklart inte är. Jag blev väldigt besviken på det du sa det.
Ja, fast det är så svårt.
Men av just den anledningen att det kan uppfattas så vill jag inte komma in i den diskussionen. Nej. Men ibland så gör jag det ändå. För att jag är en så medveten människa.
Det är det jag menar. Jag tror också att det är roligare för tittarna, eller lyssnarna, att höra oss bara ranta om saker än att försöka sitta och vara duktiga.
Det tror jag definitivt. Men jag vill ogärna framstå som en fullständig idiot hela tiden.
Fast jag tycker det är roligare att säga jag slänger ut med någonting idiotiskt om judar än att vi liksom pratar vettigt om genus.
Sant. Vi pratar mer om judar i det här avsnittet än om genus. Det är ett löfte från oss.
Ja. Men annars så tycker jag att den podden var ganska... Alltså det är klart det finns bra att det finns en viss nivå på diskussionen. Liksom en viss intellektuell nivå. Det är inget fel med det.
Det är inget fel, det tycker du inte.
Det tycker jag inte.
Nej.
Men liksom, lagom är lagom. Ja, men dagen då. Lite av ett tema för dagen har vi sagt att vi ska prata om sånt vi tycker om idag.
Ja, det ska vi.
Det ska vi göra.
Och vi har förberett oss.
Ja, jag har skrivit upp saker som Johan tycker om enligt mig.
Ja.
Som jag kommer då...
Och du har inte visat det för...
Nej, precis. Vi har inte visat... Och Johan har skrivit upp saker som jag tycker om enligt honom.
Så att min reaktion kommer vara alltså live här.
Ja, precis. Och så ska jag också försöka
komma in i
någon sorts diskussion angående de här ämnena. Så att, vem ska jag börja? Ska du börja?
Ska vi beta av, liksom, vi tar en i taget. Jag har egentligen bara två saker om dig. För det är två olika kategorier där massa saker faller in under.
Okej.
Så att jag tycker att du får börja med en eller två grejer om mig. Så börjar vi på något sätt.
Ja, det första jag skrev upp.
Nej, jag vill inte prata om det först. För nu såg jag var det stod.
Alltså?
Du får välja någon annan.
Ska jag vänta på det?
Ja, vänta på det.
Okay, jag vet inte. Nu känns det så himla... Jag har ingenting att komma med. Jag har inga intressanta ämnen riktigt. Det är inte kul.
Har du skrivit upp helt ointressanta saker? Är det så?
Det bara känns så
himla... Är så ointressant?
Nej, fast du har väl... Dina intressen tror jag är inte intressanta för alla andra. Liksom.
Det är mycket mer.
Men vi kan prata lite angående det här med genus. Vi hade förra gången. Lite apropå det. Så jag skrev att du tycker väldigt mycket om lesbiska kvinnor. Det gör du. Du har en förkärlek för HBT, men framförallt lesbianerna. För du känner inte en enda bög.
Det är faktiskt... Gud, nu har du verkligen träffat helt rätt här faktiskt. För det är helt sant. Jag skulle nog vilja påstå att jag har ganska många goda vänner som är lesbianer. Ja. Och ytterligare ganska många bekanta som
är intressant
lesbianer.
Det här.
Men, jag har ta mig fan... Jo, jag har några bekanta definitivt som homosexuella, men det har väl alla. Liksom. Men jag har faktiskt ingen vän direkt som jag kan kalla vän som är bög. Det är sant.
Nej, alltså, sen ska inte jag säga att jag hänger med bögarna jättemycket. Jag känner en bög.
Han har råkat bli bög. Det är inte så att
han har råkat bli bög.
Ja, men det är inte blivit kompis med dem för att han är bög. Nej, eller alltså, det är inte som att jag är kompis med dem för att de är lesbiska.
Nu var lite så här, gjorde du en freudiansk felsägning där. Alltså, vi kanske är inte lite därför. För det är det som grejen också. Jag tror inte att du har blivit kompis med dem för att de är lesbianer. Men du älskar att bedyra det faktumet. Att säga, min lesbiska kompis XXX. Min lesbiska klasskompis XXX.
Nu får du låta som att jag alltid talar om dem i de termerna. Det är inte som att jag varje gång jag talar om dem, om Charlie eller liksom
vad fan det nu kan vara. Hon är, så drar alltid upp det här. Hon är superflata, hon är supervänster, hon är vegetarian. Det är så här, det är sådana där saker. Du liksom blir det bara så här vänster kvaliteter.
Jag är ganska nöjd med att jag har dem där.
Ja.
Det är liksom,
jag ska inte lägga dem
på det. Men där har du en liten poäng med att om vi kan liksom ta bort det här med att genus, det kan jag ändå säga med stor säkerhet, att jag inte liksom, jag bedyrar inte en genussyn bara för att liksom visa mig mitt medvetna jag. Men kanske så ligger det lite mer i det när det kommer till mina lesbiska kompisar. Jag tycker faktiskt om att de är lesbiska bara för att, så att säga, lite grann. Och det är kanske lite farligt. De är väldigt, väldigt fina människor.
Ja, det
ändå.
Är
det vill jag vara tydlig med att säga, om någon känner sig inte att det är en brist, men alltså det är inte därför jag är det vän med dem. Men det kommer kanske ofta upp att de är lesbiska. Jag nämner det ofta. Och det är inte som att jag nämner, när jag pratar om dig så nämner jag inte att du är hetero.
Nej, precis. Det är ju det som jag menar är det intressanta i det.
Ja.
Och det är lite så här, det är lite samma sätt som att vissa människor finner en stolthet i att ha många kompisar som är invandrare.
Exakt.
Att det är någonting, det är exakt samma sak. Att så här, då har man mandat och då är man absolut inte rasist. Man snarare går i bräschen för antirasismen för att man är otroligt mångkulturell. Du är
jag får ju ett mandat för att jag inte är. Ingen kan ju på något sätt anklaga mig för att vara homofob.
Får jag lägga fram en liten teori här?
Absolut.
Jag tror också att du känner att det är väldigt skönt att du har så många HBT-vänner. För att du själv egentligen är ju väldigt hetero. Du skulle önska...
Skulle du inte önska att du var gay?
Men du är inte det.
Jag är hetero om man kollar på mig från ett nyckelhål på något sätt.
Du tänder på motsatt kön.
Ja,
och inte på samma kön.
Men det är definitionen. Jag kallas ta mig fan av Charlie, en av mina lesbiska vänner för övrigt, så kallas jag bögen. Och det är för att jag är ganska, i vissa tillfällen i sammanhang så blir jag väldigt fjollig.
Ja, men det här är exakt samma sak.
Så då kan du inte påstå att jag är superhetero, för det är jag inte. Jag har ganska många...
Det beror på hur du menar med hetero.
Klassiskt feminina sidor.
Ja, alltså jag menar inte att det enda jag menar med superhetero är att du bara tänder på kvinnor.
Du säger bara det rent sexuella här.
Ja, det är för mig är det.
Du måste tänka kulturella aspekter i det här också.
Alltså, ja, visst, om du vill... Nu är jag väldigt semantisk.
Fast jag definierar mig inte som heterosexuell. Och det vill jag vara tydlig med att säga också.
Fast du är heterosexuell. Det är det som du inte definierar dig som det, fast
nu,
du är så, det.
Nu är vi tillbaka till den här arbetarklassen.
Du är vit.
Vit och man, det är jag. Och det,
och hetero.
Och det bör jag vara medveten om.
Kan du inte bara erkänna att du är hetero?
För att vit och man, det är jag. Som jag precis sa för 7 sekunder sedan. Och det bör man vara medveten om. För att jag är den liksom dominanta gruppen i samhället. Ofrivilligt. Och, men det får ju ändå med sig vissa. Man bör vara medveten om det, så att säga. Men jag är inte... Ja, jag är kanske helt...
Johan, nu får du fan dra ihop dig. Alltså. Kan du sluta hålla på? Ska du vara så jävla liksom, rationaliserad?
Menar att jag är politiskt korrekt nu?
Kan du inte bara säga det här? Ja, jag är hetero. Det är fel med att vara hetero.
Nej, jag säger inte det. Jag tills i mitt
Förstår
liv...
du hur sjukt... Får jag bara flika in en sak? Förstår du hur sjukt det är att jag måste säga till dig det är inget fel med att vara hetero? För 99% av alla män i samhället så är det någonting de aldrig kommer säga.
Nej, men grejen är så här, det är det som är så intressant med mig och gör mig faktiskt en ganska god människa. Att jag tycker att det är problematiskt att jag eventuellt då är hetero.
Varför inte är det problematiskt?
Men man bör ha en medvetenhet kring det. Och jag vill återigen inte benämna mig som heterosexuell. Jag har i mitt liv enbart erfarit enbart erfarit stånden när jag tänker på kvinnor. Men det är ju ungefär det går ut på, så att säga. Ja. Att jag har bara haft mina sexuella erfarenheter har varit av liksom det heterosexuella slaget.
Ja.
Och även i tanken, så vad jag kan minnas i alla fall, så har det varit på det viset. Men det betyder inte att jag inom 5 år, eller om 5 år, eller om 3 månader, eller om 3 dagar, att jag kanske helt plötsligt tänder på en man. Det vet ju inte
Fast
du.
Johan,
och det
jo,
vet inte
det
jag.
Finns, nej, Leo, sexualitet nej. Fungerar på ett visst sätt, Johan.
Leo, nu ska du inte besvara den obesvarade frågan i vetenskapen.
Johan, jag tror att om du aldrig någonsin har tänkt på en man i sexuell
Det har du väl gjort, men jag kanske inte har blivit superkåt av det.
Har du blivit kåt av det alls?
Det vet jag inte.
Det där är bara också en omskriv för att du liksom vill hålla den dörren öppen. Att så här,
ja, det vill jag. Och det är väl jättebra att jag vill hålla den dörren.
Ja, det är bra att du inte är så här, jag skulle aldrig kunna ha sex med en man.
Jag blir kär i människor.
Det enda jag menar är så här, man är inte gay bara för att man ligger med en man. Det kan man testa på bara, för kul. Och ändå vara hetero. Alltså man förstår, man behöver inte bli äcklad av det.
Det behöver man inte, menar du?
Bara för att man inte tänder på det behöver man inte heller bli äcklad av det. Man kan ju vara neutral till det och ändå vara hetero. Och det som du så himla mycket inte vill, det är ju att du vill inte vara heteronormativ.
Det
har jag inte sagt att du är. Det är ju absolut inte.
Men det var det jag trodde du menade.
Men du är heterosexuell. Och det är...
Ja, fast jag tycker inte att du ska ta det den rätten. Det är som när du sa att jag inte var arbetarklass förra veckan. Det är två väldigt delikata ämnen. Du tar det friheten
delikata.
Att benämna
det. Det är också, ja, det är mycket viktigare för dig än det är för mig. För mig så spelar det inte så stor roll vilken sexualitet jag tillhör, vilken klass jag tillhör. Ja, alltså, jag tycker inte att det är någon stor grej. Jag tycker att man kan testa det. Antingen gillar man kuk, eller så gillar man fitta, eller så gillar man både och. Men så pass enkelt är det ju. Folk ser komplicerar det väldigt mycket.
Nu tycker jag att det är ett perfekt läge för att komma in på det första grejen på min lista när du säger sådär. Att man inte ska komplicera saker och ting och kuk och fitta.
Ja.
För att jag har skrivit upp... Jag har liksom, det kanske jag sa innan, ja. Att jag har två kategorier. Och den absolut första kategorin, absolut första, den första, varför ska jag säga det? Den förstaste kategorin, ja, är primitivitetsmannen.
Okej.
Okay. Om dig alltså, om vad du gillar. Ja. För du sa ju såhär, kuk och fitta, det behöver inte vara svårare än så typ. Ja. Och där har jag skrivit upp egenskaper, jag drar alla egenskaper nu.
Det här är primitivitetsmannen.
Ja, under primitivitetsmannen-rubriken, det finns två kategorier, två rubriker. Och då är liksom de enstaka ord jag har plockat ut är den här sista tycker jag om.
Kom lite kritan här.
De är så fantastiska. Och det säger så mycket om dig det här.
Okay, men okay. För lyssnarna som karifierar här. Det finns alltså två kategorier. Och det kan man säga, är det att du liksom har delat upp min personlighet i två delar?
Nej, det var jag.
Två huvuddelar som den har. Och primitivitetsmannen är den ena delen.
Ja, fast det är inte så att det är så här, att du har en annan sida, utan det är,
nej, det här är en
det är de mest
två
utmärkande dragen, kategorierna jag kunde komma på under när jag liksom tänkte i 10 sekunder ungefär. Och då under primitivitetsmannen så står det äta, knulla, somna naturligt. och knulla har vi varit inne på.
Har vi?
Lite grann.
Vi pratade om sex i avsnitt 2, och så avslutade jag med att säga du hade upp det på väldigt teoretiserande och helt med den här så här, sex är bara en konstruktionsnivån, och sen så sa jag, men det är jävligt skönt att bara trycka in den i en våt fitta.
Ja. Men det är en klassiker, men vi kan inte referera till oss själva. Men jag, alltså knulla, du har ju någon sorts missförstå mig inte nu, men du har ju någon sorts bajen brudar. Vad heter det? Bajen, bärs och rakade brudar mentalitet. Du har så här, du äter på ett väldigt, alltså jag tycker också det är en av de mest fantastiska grejerna, känslorna i att äta när man är hungrig, att verkligen proppa
i sig. Du skulle säga att komma när man är kåt.
Ja, men det är också skönt liksom. Det är också en annan primitiv grej, och sova när man är trött.
Ja.
Men du gör det på så här, du gör det verkligen på de mest primitiva avsätten. Tillvägagångssättet. För du äter, alltså det är så här, det kan jag inte jag riktigt beskriva. Men så här, att se Leo äta när han är riktigt hungrig, det är ju liksom någonting alldeles, alldeles extra.
Jag har sett foton på mig själv. Jag böjer mig över maten och verkligen hukar mig ner.
Ja.
Och bara trycker in.
Ja, men det är som att du går in för den uppgiften under 3 minuter. För det tar oftast 3 minuter för att äta upp en stor jävla halv portion. Liksom. Ja, och samma grej med knulla. Kan jag tänka mig, jag har aldrig sett
nu vill jag inte att du säger här att jag går in för det med 100% och är klar på 3 minuter.
Nej, det tar säkert mycket längre tid. Eller det vet jag, för jag har ju varit vaken alla nätterna.
Jag har varit vaken av dig också.
Vi bor ju ihop, det kanske vi ska påminna lyssnarna.
Vägg i vägg.
Vi ligger bor vägg i vägg och jag tappar massa dyrbara sömntimmar ibland när Leo är igång, så att säga. Men som sagt, jag vet inte precis hur du knullar, hur du går till, men jag har en ganska klar uppfattning.
Fast du har ju till och med analyserat utifrån ljuden.
Ja, det finns en speciell rytm som du använder och som jag tror är väldigt omtyckt av dina sexualpartners, vare sig de är män eller kvinnor.
Så jag har aldrig tryckt en man.
Okej, men nu gick du ut med någonting. I alla fall.
Det var ju bara ett
Och nu har vi pratat lite grann om äta och knulla. Och så sova är det mest, det tredje primitiva grejen. Det finns ju de tre, äta, knulla, sova. Det är de mest primitiva grejerna. Alla de tre är fantastiska, men du har som sagt, speciella tillvägagångssätt när det gäller de här tre. Och när du ska sova, då tänker jag så här, jag tycker också att det är fantastiskt att sova när man är trött. Men du går liksom in för det på ett annat sätt. För att du vill somna primitivt.
Alltså, menar du
nej, men, låt mig förklara, för det här är väldigt intressant, tycker jag. För att jag går ofta, om jag ska gå upp klockan 7 nästa dag och gå till skolan.
Ja.
Rättare sagt, jag ställer ju alltid klockan även när det är helg. För jag tycker inte man ska missa hela dagen, jag tycker det är viktigt.
Men, det är sjukt, men, vi är 21 års ålder.
Vi är 21 års ålder, snart 22. Ja. Men i alla fall, så ska jag upp 7 nästa morgon och gå till skolan. Ja. Så kanske jag behöver minst 8 timmar. Sover jag mindre än 8 timmar så kommer jag vara trött hela dagen.
Ja, men så är därför, jag också.
Nej, det är du. Inte. Tyst. För att då kanske jag lägger mig. Ja, jag börjar så här borsta tänderna vid 10:30. Jag gör mig i ordning och jag går och lägger mig 11. Sådär. Om det på en bra dag liksom. Du däremot, du går inte och lägger dig och sover. Det är det som är skillnaden mellan oss och alla andra människor jag känner. Jag har aldrig sett dig gå och lägga dig.
Okej.
Okay. Utan du tar alltid min dator, för det är min.
Ja.
Och så lägger du dig i soffan. Ja. Inte i sängen.
Nej.
Och så sätter du på något jävla humorprogram. eller så här Planet Earth med, vad heter han?
David Attenborough. Ja, alltså det
men, låt mig bara prata färdigt. Så somnar du till programmet. Alltså det vill säga, du går inte aktivt och lägger dig. Du tänker inte, nu är jag lite trött, nu ska jag upp om 8 timmar, nu går jag och sover. Utan du tänker så här, nu är jag lite trött, jag lägger mig och kollar på tv-program. Och så kanske det tar 3 timmar innan jag liksom naturligt somnar och programmet fortgår i liksom bakgrunden. I din liksom sömnperiferi.
Ja, men jag måste bara förklara lite här. Att så gör jag ju. Och ja, jag har inte alltid gjort så. Men
men vad är det som är så?
Alltså, det är en otrolig välbefinnande för mig. Alltså, det är nästan min favoritritual på hela dagen. Alltså att jag får just, alltså, jag ofta är lite dålig på just att det här, så här, nu ska jag faktiskt gå och lägga mig. Alltså, jag blir så trött och så bara lägger mig i soffan och så vet att jag måste borsta tänderna, jag måste tvätta ansiktet och så vidare. Men om jag har gjort allt det, då kan jag inte gå och lägga mig. För om jag vet också att om jag är riktigt trött, alltså helt sluttrött, då kan jag somna direkt. Men annars kommer jag bara ligga och vara vaken. Så då lägger jag mig hellre, tittar på någonting, och det är någonting lugnande i att höra röster för mig. Så låga i bakgrunden. Så jag, liksom, jag glider långsamt in i liksom ett gränsland mellan sömn och verklighet. Där jag så ser Stephen Colbert prata, hör någon snack och så bara försvinner bort. Eller David Attenborough till exempel. Och bara försvinner bort. Och vaknar 3 på natten, svettig i soffan, sätter mig upp.
Exakt, då går du in och lägger dig.
Då går jag in och lägger mig.
Ja, det är helt verklighetsfrånvänt för mig. Fåglar sjunger, man är glad. Ta nästa grej på din lista nu över mig.
Johan går ju på filmvetenskap.
Det gör jag.
Ja, och alltså, egentligen det här är väl inget så jättemärkligt. Det är bara en typisk drag för dig. Du gillar det svåra. Och du gillar det svåra. Och du gillar att gilla det svåra. Och
det har lite gör jag.
Ja, precis. Nu ska inte jag säga att för jag är så här. Man kan inte ge en film en glans och förstå vad den handlar om. Men 9 gånger av 10, när jag kommer in i rummet och sitter och tittar på någon film. Den typiska filmen du ser på är svartvit, östeuropeisk och har någon sorts så här lidande, litet missfoster. Alltså antingen är det så här, en man som har växt upp i en källare och inte kan prata. Ja, eller så är det typ 10 dvärgar som skriker. Eller så är det typ så här.
Men alla de där är Werner Herzog-filmer. Och det är ju inte den.
Okej, men det där, ja, men det är så här Roy Anderssonskt.
Roy Andersson älskar. Och jag skulle säga att jag kan beskriva själv vad den typiska filmen som jag älskar är. Och det handlar om att det är ett lågt tempo. Jag gillar det låga tempot i film.
Det
och jag gillar tystnaden.
Det är därifrån den lågmälda mannen. Det är det som är hela grejen.
Exakt.
Är,
och kanske gillar jag det, Leo, lite grann. För att jag känner att det är lite svårare då. När det är ett lågt tempo. Istället för det här höga klassiska Hollywood-tempot. Och därför tycker jag lite bättre om mig själv. För att jag kan uppskatta en film som inte har det här höga tempot. Kanske. Men jag tror också att jag faktiskt gillar tystnaden.
Ja. Det intressanta här är att vi är så himla olika. Kommer du ju fram här också. Jag framstår som en så här svulstig sexgalning. Medan du liksom tycker om att umgås med lesbianer. För där finns ingen sexuell laddning. Men det är också, det är någonting. Du skulle vilja leva i den här Roy Andersson-världen. Där det bara sitter en man. Det är lite det jag vill få in i filmen om dig. Jag vill få in det här att du bara sitter ensam i ditt kök. Och inte gör någonting.
För
det är
lite... Så ofta händer ju inte det.
Nej, men förstår du, för det personifierar dig så bra.
Ja, det
för det är Roy Anderssonska i dig. Den här svåra poppen. Jag måste ta upp Olle Ljungström. Du har något speciellt förhållande till honom. Jag tycker också att han är en underbar artist, låtskrivare och person. Vi har ju träffat honom flera gånger.
Har Har du och jag träffat honom flera gånger? Jag vet att jag har träffat honom flera gånger.
Vi träffade honom ihop när han spelade på Gröna Lund.
Och på Strand. Ah, just, och på Strand. Två gånger.
Ja, för då träffade jag, gick jag in först själv och sen gick du in sen själv.
Nej, jag gick in först och du gick in efteråt.
Nej, jag gick in först och intervjuade honom. Och sen gick du.
Ja, jag älskar honom. Vilken ingång vill du?
Det var också intressant för du också här en helt annan. Du har mycket mer, ända sedan jag har känt dig så har du mycket mer en benägenhet att sådär idolifiera artister.
Idolisera
artister. Och verkligen gå in och tycka att det här är de bästa i världen. De är så fruktansvärt bra. De är otroliga. Och du liksom såhär, du vill bara allting. Ja,
grejen är att
och du måste säga att de artisterna du har haft det här förhållandet till.
Det skäms jag lite för. Innan du säger det så vill jag säga att
ja, du har utvecklat.
Varsågod, du ska få säga det. Men jag skäms över alla förutom Olle Ljungström.
Det tycker jag är lite fånigt, för du måste kunna stå för det här också.
Jag står för det, men jag säger bara att det var en annan tid i mitt
absolut.
Liv.
Från,
det
vara från Johan 16-åriga tid tills nu.
Ja, säg nu.
Men det är alltså då, U2 tyckte Bono, du var, Bono tyckte det var jättebra att han var såhär, hans politiska engagemang tyckte du jättemycket om. Texterna också. Alltså,
det är helt vidrigt att han gillade Bono.
Men det intressanta här är också så här att du resonerade på exakt samma sätt kring Bono och hans texter som du idag resonerar kring Olle Ljungströms texter.
Okej,
nummer två, Coldplay.
Chris Martin.
Ja, du det älskade du också.
Jag vet.
Ja. Counting Crows.
Counting Crows, Adam Duritz.
Ja, du tyckte om väldigt...
Jag tyckte till och med om att han kunde stå för att han hade lös dreads.
Ja, och du tyckte om att han var ful och fet.
Ja, för att det var han var ful och fet tyckte jag om. Väldigt mycket.
Ja. Och
sen... det var nästan det största idoliserandet. Ja. Men jag lyssnar inte någonting på de tre banden nu för tiden. Så det vill jag vara tydlig med att säga. Counting Crows tycker jag är okej, men jag lyssnar faktiskt inte på dem. Men det är sjukt
de är också de som du lyssnade på senast.
Ja, men det man kan säga att jag ofta förälskar mig i liksom personen. Mer i personen än själva musiken.
Precis, och det är där vi skiljer
oss. Till och med nu, med Olle Ljungström. Ja, jag älskar Reeperbahn, hans band på 80-talet. Tycker jag faktiskt gör sjukt. Det är något av det coolaste liksom, musiken som någonsin har gjorts, tycker jag. Eller någonsin, jag har inte lyssnat på några band. Men liksom, du förstår vad jag menar. Men hans solokarriär på 90-talet, mycket av det är ju faktiskt skit och ointressant, ska jag tycka. Rent musikaliskt, även om texterna är bra. Men det är just hans person. Ingången till honom var ju att jag såg filmen om honom som kom 2009, precis när jag började gilla honom.
Väldigt bra, det kan vi rekommendera till alla lyssnare, tycker jag.
Ja, en film om Olle Ljungström. Jakob Frösén, som för övrigt är med i duon Skriet, som också är väldigt bra.
Är han sångaren?
Ja. Nej, det är han inte. Han är inte sångaren. Den andra. Isak Sundström, som är min Pascal.
Ja, just det. Jävla massa namedropping här.
I alla fall. Men det absolut första mötet med Olle Ljungström, virtuellt, var när han var gäst i Babel, litteraturprogrammet.
Just det.
Och gjorde en intervju. Jag hade aldrig hört en låt om honom, av honom förut. Men jag tyckte han var så otroligt charmant, vacker, sympatisk och ömsint. Så att efter det så laddade jag ner all musik och köpte alla skivor. Och sen så på den vägen ner.
Det är också en typisk grej.
Det var inte musiken som fick mig in i den här banan av liksom älskvärdhet inför honom. Utan det var hans person och hans liksom sättet han uppträdde på.
Det är också det som grejen, att alla de här personerna, det du älskar i Olle Ljungström, är ju exakt, det är samma grej som du som vill uppnå med din lesbianitet och ovilja att klassificera dig som heterosexuell.
Nu
det
här, måste du förklara.
Det är det här väna, det späda. Du älskar att han är lite sårbar och mjuk.
Ja, han är man och han är mjuk. Ja. Ja, det gillar jag. Är det något fel med det?
Nej, det är inget fel att du gillar det, men du verkligen älskar det. Och jag har lite, det är inte bara du, men jag är kritisk mot människor som så fullständigt går upp i en artist eller en offentlig person på ett sånt sätt, liksom.
Det är barnsligt.
Det är ett inlägg från Pio.
Pio, barnsligt? Ja, kanske lite. Det är förenkling av världen. Att tro att någon sitter på
kanske,
alla svar.
Men kanske är det det jag behöver för att överleva rent av.
Kanske. Men då är du också lite osäkrare människa än vad jag är.
För att uttrycka det lite mer dramatiskt än vad det i själva verket är. Men vadå? Jag tycker så här, min bild av honom, jag känner inte honom på något sätt. Men jag vill tro att jag känner honom lite grann. Och han är ju en helt fantastisk, bedårande människa. Ja. Och supervacker.
Men det är också, du kan säga, det är inte bara musik, för du är också mycket mer, du blir väldigt involverad i idrottsmän, Federer, du gillar
vissa. Ja, det var några år sedan också.
Men Federer, Robin Söderling, alltså du liksom går mer in i personer än vad jag gör. Ja, fast
det är, ärligt talat, det är ett jävla vackert drag hos mig. Att jag liksom kan se bortom prestationen och se in i liksom, in i den mänskliga hjärnan och se vad den kan uträtta istället för själva, förstår du vad jag menar?
Nu är du jävligt inne på det här.
Nu hyllar jag, kanske är jag lite väl hyllande åt mig själv nu, men du förstår vad jag menar. Det säger ändå någonting någonting om mig.
Ja.
Att jag...
Men vad liksom, säger... Kan vi säga vad
jag
gör?
Att jag tycker om människan före jag tycker om deras prestationer.
Fast du känner... Det, grejen är ju här att du känner inte människan egentligen, Johan. Du känner bara den... Du har ju bara en bild av den offentliga imagen.
Ja, det är sant. Men det är ändå... Men ändå, det spelar ingen roll.
Ja, men det känns bara lite som att du går på en bild här. Förstår du? Det är lite som att alltså, tonårsflickor som älskar Justin Bieber.
Ja, det är...
De älskar hans person också.
Fast ja, de älskar väl inte att han är super emot abort.
Nej, men de har liksom blivit sålt en bild av hur han är som person. Och det är så mycket viktigare. Han som person är ju så mycket viktigare än hans låtar. Förstår du vad jag tänker där?
Sen
är hon just en mycket bättre artist. Fast, på nej, alla sätt. Och jag tycker inte illa om att du tycker om Olle Ljungström. För jag tycker att han är jättebra. Och jag är tacksam för att du tycker om Olle Ljungström och alla andra musik du tycker om. För det har också fått mig att upptäcka det. Och det är väldigt bra musik. Det är inte det jag säger. Men jag säger bara att det är samma mekanism som jobbar.
Nej, det är det inte. Och jag ska förklara varför.
Okay.
Som Bill O'Reilly brukar säga. And I'm gonna tell you why.
No, it's not. Ja. And I'm gonna tell you. Vi vill nästan klippa in honom där som säger
det. Vad var jag nu? Alltså, jag ska säga det varför. Ja. Det inte är samma mekanism. Ja. För att de som tycker om Justin Bieber, de tycker om, och inte bara hans musik, de tycker om enbart att han har ett fint leende och en perfekt lugg. Och att han är snäll. Men Olle Ljungström tycker jag om.
Ja, vad är skillnaden där? Nej, men bara säg det nu.
Ja, men lyssna. Olle Ljungström tycker jag om för att han, för att han är vacker. Men också för att han så här, han hatar Folkpartiet.
Ja, men precis. Men det är ju också en värdering. Det är ju snäll för dig.
Ja, men jag
en
tror...
sex, en tolvårig flicka.
Nej, ja. För att jag tror inte att 12-åriga flickor är emot abort.
Nej, men det är det jag menar. En 12-årig flicka.
I Sverige.
Hon kan, alltså du måste tänka så här. Bra egenskaper hos en person för dig kan till exempel vara hata Folkpartiet. Bra egenskaper hos en 12-årig flicka, det är söt och snäll. Förstår du? Det är bara det är olika målgrupper. Det är fortfarande samma mekanism.
Men vadå mekanism? Du får det låta som att det är något så här... Jag förenklar ju det här väldigt,
jag tror att det här är väldigt enkel mänsklig psykologi i hur folk förhåller sig till artister till exempel. Och jag tar en viss, jag måste säga att jag tar en viss stolthet i, jag säger inte att det är bättre eller sämre, men jag tar en viss stolthet i att jag har en väldigt liten benägenhet att idolisera någonting.
Jag
har aldrig haft en idol i hela mitt liv.
Men det är för att du lyssnar på hits. Det är
jag lyssnar inte på hits.
Jo, det gör du. Smutsan är något rent och bra.
Johan, du hade alltså en kategori till om mig.
Du tycker inte vi ska nämna att vi har tagit en paus på 3 dagar i inspelningen.
Nej, det tycker jag inte. Det är väl helt irrelevant. Det är samma podcast.
Jag tänkte på en sak. Har vi nämnt det någon gång att det är just du som klipper podcasten? Jag får inte komma nära podcasten.
Vadå får inte? Det är ju jag som får dra det lasset.
Nej, jag skulle jättegärna vilja klippa podcasten, men du skulle aldrig lita på mig. Det är ett av dina stora problem.
Nej,
du kan inte lita på mig.
Jag behöver väldigt mycket kontroll i alla kreativa saker jag gör. Ja. Det är ett problem jag har. Jag har svårt för att...
Du har ju svårt att arbeta i grupp också.
Det har jag. Det har jag.
Strunt samma. Jag tror inte att den här andra kategorin är riktigt lika intressant som den första, produktivitetsmannen. För den är mer så här, eller rättare sagt, jag tycker inte att den här andra är lika intressant.
Okay, men...
Bara för att det ligger så långt ifrån mig. Jag kunde ändå relatera till primitivitetsmannen, för jag gillar också knulla, jag gillar också sova, jag gillar också äta, fast på ett annat sätt.
Nu börjar jag lite ana vad det här kan vara.
Gissa då.
Nördmannen.
Nej,
okay.
Fast det är ändå hyfsat, det finns en besläktande i nörderiet. Definitivt.
Nej, men
jag går rakt på sak. Och den andra mannen-kategorin är övernaturlighetsmannen.
Är inte det lite samma sak?
Som nörderiet.
Ja, det är väl ett
nörderi. Jag sa ju precis, det ligger nära till
hans. Okej, då är det det du har kallat för.
Nej, men alltså nörderi, det är ju en värderingsgrej. Att, det behöver inte, man kan ju tycka att det är nördigt att gilla alver, eller så kan man tycka att det inte är nördigt.
Ja, fast alltså det är nördigt. Om jag får säga det själv, så jag tycker att alla sådana här...
Jo, det är ju en klassisk nördig grej, men det är ändå en subjektiv grej.
Alltså det sa jag också i tv-spelspodcasten. Alltså jag lägger ingen negativ värdering i ordet nörd. Alltså det tycker jag bara är en benämning på en person som är väldigt, väldigt insnöad i ett visst ämne.
Men det finns vissa ämnen som är mer förknippade med nördar. Alltså man kan inte vara en DJ-nörd på samma sätt som man kan vara en dataspelsnörd.
Men man kan vara musiknörd. Alltså säger man bara nörd, då tänker man ju de här tjockbottnade glasögonen, det stripiga håret, väldigt, väldigt oknullad, tanig, eller jättefet, också går det bra liksom. Mm. Det är ju nörd bara. Men jag tänker att idag så har det lite omvandlat det begreppet nörd till att är man musiknörd till exempel, då är man bara väldigt insatt på musik. Det är så här, det, och nördarnas revansch har ju ändå lite kommit nu. Det är coolt med teknik mm. idag.
Ja, men bara i liksom ett visst, på något sätt, ett visst, i en viss kombination. För jag tänkte precis komma till det. Du är ju, på dig blir det sexigt att du är nörd. För att folk vet om att du får ligga. Förstår du vad jag menar? Folk betraktar dig som en, så här, en man som får ligga och fast är det så här, tyst. Låt mig prata klart.
Du verkligen så här hyllar upp mitt liggratio.
Nej, det gör jag inte. Jag bara, rent objektivt beskriver det. Folk betraktar dig som en man som får ligga och samtidigt är en nörd. Och du blir intressant. Ja. Du blir inte nörd. Du blir bara intressant av det här. Ja, men det är tack vare att du är en man som får ligga.
Alltså, nu tycker jag du förenklar lite.
Men du är hyfsat stilmedveten. Förstår du vad jag menar?
Men jag tycker du förenklar lite grann. För det handlar inte egentligen bara om att jag får ligga. Det handlar faktiskt om att klassiskt så är det så här att nördar, de är bara nördar. Coola människor är bara coola. Det här har vi också talat om i tv-spelpodcasten.
Men du är en ny sorts människa.
Jag kombinerar. Och det...
Jag vet inte om du är först. Men
nej, jag är inte först. Det finns ju jättemånga människor som gör det. Och jag liksom hoppas väl att folk kanske uppfattar mig som en skön person. Men sen så har jag ju ett jättestort intresse i, och inte bara så här, lite att jag gillar att typ spela tv-spel så här, som det gör ju nästan alla killar i viss mån uppväxta i Sverige på vår generation. Utan jag är ju, alltså, jag har ju väldigt specifika nördintressen. Och ja, det håller jag med om. Det tror jag absolut kan göra mig intressant för många.
Verkligen, men låt mig då, det har jag ju inte sagt än, va? Eller? Har jag sagt orden under kategorin?
Nej.
Nej, då gör jag det nu.
Kör.
Övernaturlighetsmannen. Jag har skrivit upp Alver, rollspel och sen ett begrepp som jag kallar ett okänt yttre hot. Du älskar det okända yttre hotet.
För mig så är Alver och rollspel ganska självklart. För lyssnarna kanske förklarar det så här. Men börja för mig förklara vad du menar med okänt yttre hot.
Det kan jag mycket väl göra. Nej, men typ när du ser en film eller när du spelar dataspel med så här, en som innehåller en storyline, så älskar du älskar story eller en bok. Ja. Så älskar du liksom, du älskar det okända yttre hotet. Du vill inte ha det här, så här klassiska hotet att det är så här, typ, vad är det klassiska hotet? Typ så här,
terrorister.
En terrorist eller en islamist, det är, ja, men du förstår vad jag menar. Eller så är det en lönnmördare. Ja, och så vidare.
Ja.
Du vill att det här hotet ska vara okänt och att det ska liksom ligga som en hinna över historien. Och att det när som helst kan anfalla. Och att ingen förstår varför, ingen förstår vad det är. Det älskar du.
Ja, jag gillar mystik. Mycket mer än att så här, en terrorist kapar ett plan och säger så här: hej, vi vill ha 10 000.
Exakt, Alver och rollspel. Jag vet inte hur intressant det är egentligen.
Men vad vill du säga om det? Jag har haft ett väldigt stort fantasyintresse. Det finns många, många anledningar till det. Varför jag tycker fantasy är intressant. Och rollspel är väl, det är ju en del av fantasy. Rollspel började jag ju spela för att jag tyckte att det var kul med fantasy. Jag började inte spela det för att det var... Jo, det handlar väl mycket om att så här, få gestalta. Det är lite som teater, liksom. Att man går in i en annan roll och sådär. Men alltså, jag bara undrar, är det något mer du vill utveckla med övernaturlighetsmannen? Alltså, är det något du tycker är intressant med det?
Ja, alltså, intressant. Det? Jag tycker bara, du skiljer ju väldigt mycket från mig. För jag gillar ju realism.
Ja, det kommer jag ihåg väldigt mycket när vi var yngre. Du ville ofta... Du tyckte det var tråkigt om det var någonting som inte var verkligt.
Ja,
du kunde döma ut det då. Alltså, jag ser, du är inte så längre. Du har utvecklats väldigt mycket där.
Ja, fast fortfarande så gillar jag ju realismen.
Jo, men jag kommer till att du tyckte bara om så här actionfilm. Jag vill ju ta med dig och titta på liksom något Sagan om ringen variant. Mm. Medan du vill ju bara... Jag
vill se en politisk thriller.
Exakt. Du ville se politiska thrillers med typ Kevin Costner där han är...
Nej, president.
Okej, men där förstår du, det handlar om så här presidentens bodyguard.
Ja.
Vad fann du lockelsen i det?
Jag vet inte, det var väl lättsmält underhållning och samtidigt en smula realism. Jag har aldrig kunnat bli engagerad i saker som är overkliga. Jag vet inte vad det beror på. Kanske är det min arbetarklass bakgrund. Kanske är det något annat.
Och du menar man måste vara akademiker för att uppskatta
fantasy? Nej, men jag vet inte, men du har väl fått något sånt här. Jag vet inte, varför tycker du det övernaturliga är så intressant? Och varför tycker inte jag det? Det är ju väldigt intressant, men har vi ett svar på det? Annars är det helt värdelöst att
vi diskuterar. Jag kan applicera 2 teorier på det.
Gör
det,
varsågod. Nummer 1.
Eller 3 teorier kan jag säga.
Nummer ett,
det är att jag från väldigt, väldigt ung ålder fick berättat för mig gamla sagor och myter som så här, av min morfar framförallt, som godnattsagor. Då tror jag att gör man det i den åldern, och jag började också läsa väldigt tidigt och läsa böcker väldigt tidigt. Alltså då öppnar man
ju upp. Det har jag också, läst.
Okej, okay, ja, men då öppnar upp då för att liksom...
Alltså vad läste din mamma för bok för dig? För min mamma...
Narnia läste okay,
jag för dig. Ja, för där tror jag det skiljer sig. För att min mamma läste Tsatsiki, morsan och polisen.
Ja, precis.
Förstår du vad jag menar?
Jag tyckte alltid att Tsatsiki, morsan och polisen till exempel var väldigt, väldigt ointressant.
Jag älskade det.
Nej, för jag var såhär, jag bara, det här
jag
handlar om...
Socialrealismen.
Ja, men det var det, redan som 7-årig. För mig, jag kom kommer ihåg, den läste vår fröken högt för oss i klassen. Ja. Jag förstår vad som är ska vara intressant det här. Men det, för mig är det inte så underhållande. För att det var just så här, han lever ju ett likadant liv som mig. Man kunde, det fanns ju en igenkänningsfaktor. Så här, aha, absolut. Det var likadant som så här, Adam och Eva. Jag älskade i och för sig Bert väldigt mycket. Ja,
skitsamma.
Ja, men just så här, jag kommer faktiskt ihåg när jag första gången själv läste fantasy. Och blev riktigt tagen av det. Det var i mellan den lågstadiet. Men jag blev väldigt, väldigt fångad i hela... Alltså, det handlade väldigt mycket om världarna. Alltså, det var ju det. Jag blev fångad av den här andra tiden för länge, länge sedan. Och jag tror att det är samma koppling som de här gamla fornordiska sagorna jag fick höra. Det är den här världen långt borta. Den är så annorlunda från vår värld. Och den har funnits, liksom. Det har funnits där.
Det här är ju klassiska... Förlåt, det måste jag... Det här är ju klassiska narkomansymptomer.
Va? Varför det?
Nej, men att fly verkligheten.
Jo, det är det ju. Alltså, ja, men vadå? Alltså, eskapism kan ju yttra sig på många sätt. Ska vi gå ut till den grejen?
Ja, för okay. Nu måste vi wrap it this up.
Måste wrap it up. Ja. Finns det intressanta grejer, typ det här med din pollydöd till exempel? Det är ju ganska intressant.
Ska jag berätta om det?
Jag berättar vad som hände när du åt Polly.
Ja, det är faktiskt en... Här tycker jag vi måste faktiskt vara tydliga med att säga. Det här är en superallvarlig, traumatisk händelse för mig.
Ja, jag tycker det är ganska komisk.
Även om jag förstår... Den är superkomisk. Och jag förstår liksom det komiska... Att det finns ett komiskt inslag i den. Mm. Men det var så att jag var ensam hemma. Låg i vår cheslong. Cheslong vet jag folk vad det var. Det är så en psykologi.
Vi har nämnt... Jag lyssnade igenom en gammal podcast häromdagen. Då nämnde vi också cheslong. Och så att folk skulle googla det om de inte visste vad det var.
Men det är ju en sån här klassisk psykologmöbel.
Man exakt det sa du då också.
Sorry.
Ja, det sa du.
Fan vad ointressant det är. I alla fall, jag låg i kyrslången och då ligger man ju liksom lite sådär. Man ligger lite onaturligt.
Ja, man ligger sådär så att det är, hela kroppen ligger ner förutom typ axlarna. Övre
delen av ryggen och huvudet.
Axlarna ligger ju upprätt.
Och så satt jag åt mitt, då var det i alla fall mitt favoritgodis Polly. Den röda Polly-påsen. Jag sitter och äter den i lugnan ro och kollar på någon sorts film eller någonting. Och så hjälper så sätter jag en Polly i halsen. Får verkligen, verkligen genuin panik. Men som tur är så har jag ett vattenglas på bordet. Och jag dricker ett glas vatten. Och det är ungefär, alltså jag har andnöd i ungefär 3,5 sekunder.
Men vad är det du menar? Alltså menar du med andnöd?
Att jag inte kan andas.
Du kan inte andas alls?
Nej, jag försöker dra ett andetag och det blir liksom... Det går. Den där.
Ja,
liksom.
Men de är ju stora. Sväljer du Pollyn hel? Är det det du har gjort?
Nej, men den råkade väl slinka ner för att jag satt så konstigt på något sätt.
Ja, men var den hel eller hade du tuggat den någonting?
Det minns jag inte riktigt. Okay. Eventuellt så hade jag tuggat den, det var väl ambitionen i alla fall. Men den fastnade i halsen och jag fick andra i 3,5 sekunder innan jag hann dricka lite vatten. Ah. Men jag har ett så otroligt konkret minne av vad jag hann tänka under dem.
Ah. För det där är ju i sig inte så intressant. För jag menar, alla har ju kan jag ha satt en godis i halsen.
Okay, för mig var det superintressant.
Ja, men det är mer tankegångar.
Ja, det jag tänkte var att, för Leo var ju inte hemma. Jag kommer ihåg att jag tänkte under de 3,5 sekunderna. Att jag tänkte inte så, det var inte dödsångest på det sättet jag fick. Jag ville inte dö liksom, definitivt inte. Men det jag tänkte var mer att så här: gud, Leo får inte komma hem om 2 timmar och hitta mig död. Och så kommer han senare få reda på att dödsorsaken är att jag har satt en Polly i halsen. För det kändes så otroligt osexigt att dö på det sättet. Jag skulle kunna dö på vilket annat jävla sätt som helst, men jag kan inte sitta ensam hemma en torsdagkväll. Eller kan det ha varit en fredagkväll? Det är ju ännu värre i så fall.
Ja.
Det vet jag, det minns jag inte. Ja. Och äter godis och kollar på någon jävla film i min ensamhet. Ja. Äter någon sån jävla äcklig skitgodis, sätter den i halsen och dör på det sättet. Det kändes så, jag hade sån ångest efteråt att jag var på väg att dö på just det sättet. Jag kunde inte äta Polly på, ja, i och för sig bara på 2 timmar, för sen satt jag i min Polly. Ja. Men det är fortfarande så får jag någon sorts ångestframkallning när jag ska äta Polly. Men jag gör det då.
Men grejen är, och jag, nu när du säger det, jag har bara skrattat åt den här historien innan och tyckt att jag, herregud.
Nej, det är helt vidrigt att du har skrattat åt det här, för det är en alldeles... Jag förstår komiken, men det är fullständigt traumatiserande för mig.
Ja, men nu försöker jag faktiskt för min inre syn här liksom visualisera hur jag skulle...
Jag vankade av och an i lägenheten, Leo, säkert en halvtimme och bara såhär, gud, jag lever.
Ja,
det är osannolikt.
Det är jättebra, men får jag bara förklara lite hur jag tänker. För jag nu visualiserar lite inre syn här. Ja. Att om jag skulle kommit hem och faktiskt funnit dig och du har dött, jag skulle naturligtvis bli fruktansvärt ledsen.
Skulle du det verkligen?
Jag skulle bli helt fruktansvärt nedbruten.
Ja, det är smickrande.
Jag vet inte, jag skulle ha väldigt, väldigt svårt att gå vidare i livet, på riktigt. Det skulle jag nog ha.
Tack.
Men, om jag nu skulle komma över det på distans.
Hade du gått i skolan nästa dag?
Nej, det hade jag absolut inte gjort.
Det hade du inte gjort?
Absolut.
Vad hade du gjort?
Eller, kanske hade gjort, jag vet inte vad jag hade gjort. Jag vill inte ens prata om det här.
Hade du ringt någon, eller hade du varit ensam den kvällen?
Skämtar du med? Jag hade ju behövt hur mycket stöd som helst.
Vem hade du ringt då?
Jag vet inte vad jag hade gjort.
Hade du eventuellt tagit ditt eget liv?
Ja, men nej, det skulle jag inte gjort. Okay. Men nu vill inte jag gå in på så här hur jag skulle reagera om du dog. För det är bara så här...
Ja, men det är just det vi är inne på. Du kan inte fly det ämnet.
Jo, men visst. Men okej, det enda det kommer leda till är att här, jag pratar om hur mycket du, viktig du är för mig.
Ja, men det kan vi prata om.
Ja, det är väl fint. Men ja, det är inte det intressanta
här. Strunt samma. Gå vidare. Ja, jag
retas bara lite. Det jag menar är så här. Att om jag skulle få lite i perspektivet skulle jag nog ändå se det som att det var en väldigt, väldigt fint sätt för dig att gå på, som man säger. Alltså att dö på. För att det är så himla, det skulle vara så himla symboliskt för hela dig. Som person, får jag bara avsluta här. Ja. Som person, du äter godis. Någonting du älskar. Du ser på film. Alltså det, du skulle ha dött görandes ändå det som är du. Så det är liksom kärnan av
det
som
är
du
är. Det är ju 6 miljoner svenskar älskar ju att äta godis.
Jo, men om vi säger så här, du har väldigt många sidor, Johan. Du är väldigt mångsidig.
Exakt,
människa.
Kan jag få
men...
dö så, i någon sorts symbolik till någon av mina andra sidor? Nu blixtrar det till.
Ja, alltså det är inte, jag håller med om att det är så här, objektivt är det ju inte den sexigaste döden. Nej. Men för mig skulle det vara vackert att du dog så. För att du tycker
hade du nämnt
det lågmälda och det är en lågmäld död.
Det är en Roy Andersson död.
Du ligger precis... Det är väldigt grått. Du ligger hemma, tittar på film, sätter i halsen, du dör. Ingen märker någonting.
Fy fan, jag får ångest nu. Men hade du hållit ett tal för min begravning?
Självklart.
Vad hade du sagt då?
Jag har ofta funderat på vad jag ska hålla för tal på när du gifter dig.
Jag kommer inte gifta mig.
Ja, men jag hoppas du gör det.
Men vadå, har du aldrig tänkt på om jag dör då?
Men, vad ska jag säga då? Jag tror jag dör för dig. Nej, det ska jag inte. Jag vet inte. Jag hoppas faktiskt att du dör för mig. Jag tror faktiskt att du kommer dö för mig.
Nej, kan du inte tro.
Jo, för att så här, alla kommer tro att jag kommer dö för dig.
Men varför tror
du
det?
Nej, men jag lever lite sämre än dig. Du tar bra hand om dig.
Ja, det gör.
Jag tränar dig. Men jag tror att jag kommer outlive you.
Varför tror du det?
Av ren så här ödets nyck. Det är liksom kosmisk...
Kosmisk ovilja.
Ja, men någonting där. Nej, jag har ju ingen aning om. Jag har mer funderat faktiskt kring min egen begravning än kring andras. Men jag har ofta talat om just när du gifter dig.
Vad skulle du säga då när jag gifter
mig? Jag vill hålla ett väldigt, väldigt bra tal som både jag själv och alla andra börjar gråta av.
Vilken kvinna har du sett framför dig? Jag
har inte sett en man framför mig. Jag har sett en kvinna framför mig, men hon har inget ansikte. Hon är bara kvinnan.
Hon har bara bröst. Nej, är det så?
Nej, men jag vet ju inte vem det är. Och det känns också som att det är ganska långt fram i tiden. Det kan vara någon...
Det kommer aldrig hända.
Det kan vara någon du redan känner. Men det kan också vara någon som du inte ens har träffat än.
Antagligen. Och ifall det ens kommer hända.
Men vadå? Om du dog. Alltså, det skulle ju kännas mycket skönare om du dog när vi var gamla. Liksom. Då skulle jag kunna hålla... Jag skulle vara jätteledsen, men jag skulle också kunna hålla ett tal. Jag tror jag skulle göra någon sorts montage. Jag skulle satsa riktigt hårt.
Du skulle göra en YouTube-video.
Nej, men jag skulle göra en 20-minuters montage av våra bästa stunder. Och visa upp det till någon Olle Ljungström-musik.
Ja, men gud, det låter jättehärligt. Men nu tycker jag vi har fastnat i en återvändsgränd.
Ja, nu har vi fastnat lite.
Vi måste säga tack och hej och vi måste avsluta det på ett värdigt sätt. Det här har varit det absolut bästa podcastavsnittet. Skulle jag dö av en poly som fastnade i halsen nu så skulle jag ändå kunna tänka att nu jag har ändå gjort den här podcasten.
Och där tycker jag, då säger vi tack, adjö, hej, godnatt. Kommit för nära. Tunga stjärna Reinar Strömberg i min hjärna. Inget jag vill göra något då.
Nu har jag, kom jag på, jag har ytterligare en sak som jag skrev upp under primitivitetsmannen kategorin. Ja. Äta, knulla, somna naturligt. Och så hade jag en grej till. Och jag vet att du inte håller med det. Och jag håller inte ens med mig själv. Men du har ju blivit anklagad för, och jag vet inte hur den, på vilket sätt den kommer in i primitivitetsmannen. Men du fattar nog. Jag har skrivit upp dålig kvinnosyn.
Nu får du ta det jävligt lugnt här. Vad menar du med det exakt? Varför har jag... Vad är min kvinnosyn är dålig? Jag har blivit anklagad för att jag också tar i. Alltså, vi har
jag har ju blivit.
Av en person.